Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hej och välkommen till Teknikveckan med Macradion. Mitt namn är Mattias Everid och med mig ikväll har jag Marcus Larsson och den berömde Peter Esse.
Äsch, säger du bara.
Ja, är läget här, grabbar?
Det är bra. Jag gillar ditt intro. Du har tagit det till en helt ny nivå.
Tack. Och Larsson då, stackaren?
Ja, jag fick corona när Sverige inte bryr sig om en längre. Så, men det har börjat bli bättre. Förutom idag när jag fick någon slags lungkollaps här när jag stod och stekade tacos.
Mm.
Så jag är lite andfådd nu och lite ljus i rösten.
Jag känner igen det där. Alltså det är konstiga. Det gör konstiga saker i olika dagar den där coronan.
Ja.
Jag hade det så att det liksom påverkade mig i 2 veckor. Det var mycket jobbigt, kan jag säga. Så att I feel you.
Även Attefors åkte ju på det nu. Han har ju åmat sig i chatten här om alla möjliga krämpor.
Mm. Ja, hela hans familj åkte på det där.
Han trodde väl han var odödlig, tänker jag. Eller ja, det är han kanske, men även odödlig kan få corona.
Ja, både jag och Marcus är lika hypokondriska här, så vi har ju tagit över hela chatten med sjukdomsförloppet här.
Men om man är de facto sjuk är ju tveksamt om man är hypokondrisk.
Ja, det är sant.
Men lite mer synd är om er dock. Så, det är ju tufft att vara sjuk, särskilt om man har barn hemma också som man ska ta hand om.
Ja.
Vi har en del att prata om ikväll. Se här i våra show notes.
Ja, framförallt dina egna.
Ja, precis. Men jag är lite nyfiken faktiskt på att börja med Larssons. Jag är inte riktigt med på vad du menar.
Ja, just det. Det var det här ni diskuterade förra veckan som inte jag fick vara med på.
Just
med
det.
Microsofts köp av Activision Blizzard. Och så undrar väl hela internet vad Sony skulle göra härnäst. Och nu kom det. Att Sony köper upp Bungie Studios.
Helt sjukt.
Faktiskt. Och de menar att det absolut inte var på grund av Microsofts köp. Men här är vi. Bungie Studios. Ja, där kanske du har lite bättre koll på S. Men det är ju de som skapade Halo en gång i tiden.
Just det. Och jag sa ju förra avsnittet att de presenterade Halo år 97. Men det var ju väldigt tidigt. Det var 2000, förlåt. Mm. Där man då, Bungie var den enda liksom dedikerade Apple-utvecklaren där. Och man hade gjort sig känt för Marathon, som var ju ett väldigt populärt spel på Macen då. Och bredvid egentligen kanske bara ironiskt nog Blizzard Entertainment, så var man ju de två spelföretagen som gjorde till Apples plattform då. Och man visar upp Halo som ett nästan, jag tror att jag, alltså det ser väldigt taffligt ut och väldigt så här, det fanns egentligen ingen handling, det var bara en spelmotor man visar upp för att påvisa då Macens förträfflighet. Men sen blev det väldigt tyst och sen så köpte då Microsoft upp Bungie och släppte Halo exklusivt till Xboxen. Och var ju det spelet som de facto räddade Xbox originalet. Och har väl också varit det spelet som någonstans har varit synonymt med även Xbox 360 och Xbox One kom väl sen. Ja. Och bredvid var väl egentligen bara Mass Effect tror jag och Halo som var intressant där när Xbox 360 kom. Men sen så efter ett tag så köpte man ut sig själva från Microsoft och släppte Destiny. Och nu är man alltså i Sonys stall. Vad tror du om det, Larsson? Vad är syftet? För man har ju sagt liksom att man ska att det inte ska vara plattformsexklusivt.
Nej, men det måste ju vara det de har tänkt i framtiden. Om Microsoft liksom om Activision och Blizzard blir Xbox-exklusivt så lär ju Sony trycka på den knappen också och göra allt som alla deras studios under sig. Det kanske är nästan bara exklusiva spel från Sonys alla studios. Men...
ja, alltså det är klart, man fortsätter ju med Destiny, men det är ju hela poängen med Destiny är ju att det ska finnas på alla plattformar och det där man tjänar pengar också genom expansion och så. Destiny är ju gratis att ladda hem och spela, men då expansionerna kostar. Det är väl helt enkelt så att man vill ha Bungies erfarenhet av att göra sådana här. Destiny 2 var ju, det är egentligen de enda som har lyckats med den typen av spel där man någonstans en kombination av singleplay och multiplayer i ett. Det vill säga du måste ju ha Xbox. Nej förlåt, du måste ha, ja det måste man också ha Xbox Game Pass eller Gold för att spela multiplayer. Och likadant, man måste ha PlayStation, vad heter den? Inte Now utan PlayStation Plus va? För att kunna spela ihop med andra. Alltså halva spelet kräver att du har prenumererat. Och det är väl den här kompetensen man vill åt. Och det hade väl varit väldigt, väldigt, väldigt konstigt om man lånade massvis med pengar på det här för att och ta fram andra typer av spel, alltså andra spelserier, och sen låter liksom någonstans det inte vara exklusivt för PlayStation. Det vore ju extremt konstigt, det skulle man liksom aldrig kunna ro hem till aktieägare och så vidare. Så jag är väl liksom 99% säker att det kommer vara exklusivt för PlayStation i framtiden, allting annat än Destiny, till exempel Destiny 3.
För mig som aldrig liksom köper eller kör de här multiplayer-spelen så låter det så konstigt när de köper sådana här spelstudios så ser man att det bara finns liksom en titel i bagaget. Så. Men det är klart när det är en titel som Destiny eller Fortnite eller liksom, då är det ju inte bara ett spel liksom. Det är ett helt community man får liksom med det.
Det får man. Och dedikerade spelare. Och igen då, ett sätt att upprätthålla prenumerationstjänsterna. Vi pratade om det här Microsofts uppköp och PlayStations uppköp eller Sony PlayStation. Det är lite intressant faktiskt för att i alla sammanhang så är PlayStation och Sony, alltså Sony är Sony i alla sina angelägenheter när det kommer till TV, mobiler, kameror och så vidare och så vidare. Samma organisation, samma PR-avdelningar, samma allting, marknadsavdelning. Men PlayStation är alltid utanför det. Alltså det är som en extern organisation. Rätt intressant det faktiskt. Pratade om den här framtiden av att Microsoft och Sony PlayStation skulle liksom någonstans dominera, alltså antingen tillhör spelstudierna Microsoft eller så tillhör de Sony. Men det finns faktiskt en stor spelare som en till som är svensk och jag tror de hänger där i de värmländska skogarna som också har haft sådana köpfest.
Okej.
Okay. Och det är gamla, alltså det är jätte, alltså det är helt plötsligt, det har bara växt upp från ingenstans. Det var en svensk tjomme som startade då heter det Nordic Games och sådär, som sålde pallar av spel ute på Ica Maxi, så gamla spel. Och sen plötsligt så började han köpa bolag då, så TUK Nordic köpte Kosh Media och med massvis av sådana här AAA-spel och allting ligger under då Embracer Studios heter det. Och det är skitcoolt. Alltså det är så här, Lars Wingefors heter han. Och förlåt, Karlstad är det baserat i. Så att han har liksom ett privatplan stående där på Karlstad flygplats och åker runt världen och köper spelstudio. Så att Microsoft, Sony och Karlstad.
Ja, det är väl imponerande och ta sig in i den listan. Vad sa du att det hette nu? Embracer.
Embracer Group. Eller ja, Embracer Group AB. Hans liksom moderbolag då, som sålde såna här, så här spel på pall på ICA Maxi. Hette Nordic Game Group. Nordic Games.
Okej, okay, för jag tänkte på den här gamla tv-spels, begagnade tv-spel Nordic Games som man köpte på när man var yngre.
Mm, det var...
Det var det?
Ja, alltså begagnade var väl inte. Det var väl han köpte upp såna spel som inte sålde så bra. Och så...
Ja, det var, jag fann att det fanns både nya och gamla. Ja, och det brukade det annonsera i Superplay-tidningarna på den tiden.
Ja, 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 absolut, absolut. Så man köpte upp Gearbox till exempel som jag har vad heter den nu, Borderlands till exempel.
Ah.
Dykt ner på en 3D, det är väl inte så mycket Coffeestein Media, Koch Media. Där finns det spel som är alltså mer kända än vad själva den studion är. Saint Row är väl den vanligaste, Metro, Dead Island och lite sådana saker. Så att, men det är kul. Kul med spel.
Ja, verkligen.
Ser vi det här som avskyr spel? Han har liksom, han började med den.
Ja.
Nej, men jag avskyr inte spel. Det gör jag definitivt inte. Alltså, det är jätteintressant att sitta här och lyssna på det här. För att jag önskar att jag var mer intresserad av spel och spelande. För jag tycker att det är jäkligt, alltså det är både häftigt och intressant. Alltså det är ju själva uppbyggnaden av spel och allt sånt runt omkring, att bygga upp ett spel tycker jag är så jäkla imponerande. Men jag fastnar aldrig för att spela. Jag gjorde det förr. Alltså jag var helt galen. Vi hade någonting här i Stockholm för många år sedan när jag var typ 15 som hette TV-spelsbörsen, så låg vi i Sveriges torg ungefär.
TV-spelsbörsen var en sån institution.
Nej, men där vi satt och spelade, jag och tre polare, så vi var där varje helg och efter skolan. Och det vi spelade på den tiden var ju Half-Life, som var liksom ingången till att CS, vad jag i alla fall har förstått det som, att CS blev till. För vi spelade som sagt väldigt mycket Half-Life på den tiden, och sen kom CS. Ja, sen hände någonting. Jag var ju väldigt ung när jag fick barn. Jag var ju liksom 19 när min son föddes, så att runt omkring där så typ dog allting ut, kändes det som. Ja, som sagt, idag spelar jag ingenting, men jag tycker att det är väldigt intressant fortfarande. Och jag tycker att det är jäkligt kul att sitta bredvid och titta på andra som spelar. Det är...
Du är den kompisen, det är ju jättetacksamt.
Ja, som inte vill ta över. När man sträcker över kontroller och bara, du ska inte lira lite. Ja. Nej, men kör det. Ja, tack.
Verkligen. Men det är en jätteintressant bransch, och den blir bara mer och mer intressant. Och det finns ju någon sån här scen ur Pirates of Silicon Valley. Har ni sett den filmen?
Nej.
Nej.
Har ni inte sett Pirates of Silicon Valley?
Nej, jag har missat den. Du, oj. Innan vi fortsätter här, varför guppar du ingenting på min rad med ljud?
Det gör det, absolut.
Det gör det? Okej, det är inte jag.
Nej, det är inte det är fel på. Guppar, vilket underbart uttryck. Den får vi ha med, tror jag. Den får du inte glömma bort, Dennis. Det är en liten så här hemlighet här. Det kommer så här podd snacka om vad vi spårar där lite. Men vi kör det som en liten parentes. När man spelar in ljud så ska man spela in så lågt som möjligt.
Ja, men din stapel rör sig jättemycket.
Ja,
medan min och Lars är typ helt knäpptysta.
Exakt, så ni gör ju mer rätt där. Kan man ju konstatera, helt enkelt.
Ja, ja. Men det hörs i hörluren också. För du hörs ju mycket högre än till exempel Larsson.
Ja, och då skriver jag ändå ner lite. Men så är det. Det fixar ju ljudteknikledningsklareringen så det blir normaliserat. Men ja. Så lågt som möjligt ska man spela in. Här får man med liksom, så mycket detaljer som möjligt. Alltså till en viss nivå. Men jag kan säga att det är inte så kul att spela in ljud på mässor till exempel. Det är mycket sål där. Ni glömde nästan bort vad jag var där. Jag hade två saker i huvudet. Ja, det ena är att
vi pratade film, att vi inte hade sett
Pirates of Silicon Valley. Ett jättetips. Det är en spelfilm om Apple och Microsoft, och den är inspelad alltså långt innan de här, efter Steve Jobs dog då, var ju ett gäng filmer som kom till, och de var ju inte så jättebra, utan Pirates of Silicon Valley släpptes då 99. Så det var ju precis efter att Apple hade liksom, Steve Jobs hade kommit tillbaka och räddat bolaget lite, kan man ju konstatera. Och det är en spelfilm. Allting är inte rätt. Så för att det är liksom Det är ingen dokumentär. Det är mycket som har hänt, men det är mycket som inte har hänt. Men det är också alltså vissa saker. Detta är ju den här klassiska based on verklighet. Liksom, baserad på en verklig händelse. Och där finns en sån scen där Microsoft blir till och så har liksom anställt typ en eller två pass då, som är fyra. Och den här killen då är jättestolt över att han har suttit och gjort ett spel på arbetstid och får ju sån jävla utskällning att det här är ett seriöst bolag, Microsoft, här håller vi inte på med spel. Och den kan vara inte helt orimlig. Men det är ju just spelmarknaden, spelbranschen som har gjort att utvecklingen av våra datorer har varit den takt som den har varit. Jag menar, det är ju ordbehandla kan du göra i dos liksom.
Ja, jag var tvungen att söka upp den här, och jag känner igen skådespelarna direkt, och den där måste man ju leta upp och titta på.
Jag fixar det på Plex hemma.
Skrattar vi lite nervöst. Jag installerade min nya 77-tums OLED-TV här precis innan podden. Och så kommer det lite så här, det är Android TV. Och så kommer så här, vilka appar vi förinstallerar. Så står det Plex. Jag bara, är det någon som använder Plex nu för tiden?
Nej, absolut inte.
Nej, exakt. Nej. Det andra där då, innan jag tror vi måste avsluta här för att gå vidare. Det är ju att mycket riktigt så Counter-Strike är baserat på Half-Life, och Counter-Strike var faktiskt en inofficiell mod på Half-Life som sen utvecklaren köpte upp och anställde då.
Mm. Titta vad jag kan.
Mm, man tillar.
Liksom den framgången som det fortfarande är och så. Det är så kul. Det finns ju så här ganska enkelt om man sitter och jobbar med kontor, man filmredigering, man sitter gör grafiskt och så där, då vill man ha IPS-paneler för att det är bäst kontrast. Har jag rätt i det nu? jag ser alltid fel på det där. Kontrast kontra betraktningsvinkel. Betraktningsvinkel är det ju som är bäst på IPS, och kontrasten är på VA-panel då, alltså om man sitter och gamar. Men sen finns det några så här paneler som är, alltså det ser skit ut, men fy fan vad bra de är, liksom snabba och härliga, just om du ska spela Counter-Strike. Det finns liksom tredje skärmteknik som du kan köpa om du ska spela Counter-Strike. Det är, vad är det, TN-paneler? Eller är det TS? TN är det, va? TN-paneler, ja precis.
Vad är det man vinner då? Eller vad?
Det är ju, alltså, IPS-paneler har ju historiskt sett varit ganska dyra om man ska upp uppdateringsfrekvensen och sådär. Där har ju TN-panelerna varit väldigt billiga just i det hänseendet. Men de TN-panelerna, de är så här, alltså de kan inte ens visa text riktigt utan att det ser liksom konstigt och suddigt ut. Medan då VA-panelen är väl mellanting. Och nu är det ju ofta så här, om du köper gaming-skärm idag så är det VA-panel du köper. Det är många sådana diskussioner i bubblan. .teknikvagn.se. Vad ska man ha för skärm? Ja, hur långt är det snarare egentligen? Mm. Berätta om dina behov. Alltså, är den här bra, den här skärmen? Ja, alltså den är ju 1440-skärm. Den har en refresh rate på 144 kanske, om den VA-panel. Alltså den ger bild. Men vad är det du vill? Liksom? Alltså, ja, men jag vill inte att det ska se sämre ut än om jag har min MacBook Pro. Oj, nej, men då pratar vi helt andra skärmar. Så att den här diskussionen har vi haft många gånger.
Ja, för är det något av det som stämmer med att det var många som spelade CS med de här gamla tjockskärmarna för ganska långt in på.
Det var väl nutiden. Att det var det som fanns, tänker jag.
Det kanske var så.
Det säger, en hel, del om, det. Säger en hel del om när CVD var igång. Liksom.
Ja, okay. Ja, på den tiden var det ju bara CRT hette det väl på den tiden.
Ja, CRT menar jag.
Det var det enda som fanns, var det. Men idag, jag har faktiskt inte, jag, alltså det rycker lite i mina fingrar här att jag ska kanske spela lite CS.
Mm. Ja, yeah.
Det är bara att dra igång.
Ja, men precis, då är det ju bara att dra igång. Då får man ju se hur en Apple Thunderbolt-skärm reagerar på det.
Ja, just det. Det är, du ska igång det på din, då går det ens att sätta igång på en Mac.
Ja, ja, det, ja, men det gör det. CS funkar på Mac.
Även på M1.
Ja, det är sant. Då får jag köra på min iMac här bredvid.
Fast det, ja. Ja, men du får göra det och återrapportera. Det är ju så, om man startar igång Steam och har köpt massvis med Mac-versioner där, så är det så här, bara alla bara, nej, går inte sätta igång på 64-bit. Nix, 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 nix. Så att,
aha, okay.
Det kan bli ett problem.
Ska vi avsluta det här med spelandet och ja, återgå till den verkliga världen?
Vi avslutar, du börjar så att säga.
Precis. Nej, men jag tänkte bara nämna lite grann. Apple släppte ju här sist vi spelade in podd. Så släppte de lite nya betaversioner där vi fick iOS 15.4 och macOS 12.3. Där vi då äntligen fick en hint av att vi kommer få Universal Control. Som en del trodde att det här skulle bli typ en ny AirPower-historia som de bara presenterade och aldrig skulle dyka upp igen. Men äntligen så har vi sett en hint av det här. Och Universal Control då, det är ju då lite kortfattat. Det är ju då att vi kommer få möjligheten att ställa två enheter, alltså en iPad eller en Apple-dator bredvid varandra, där vi då kommer kunna styra båda enheterna och vice versa. Vi kommer kunna flytta muspekaren över skärmarna bara och styra vilken enhet vi vill, och beroende på vart vi ställer muspekaren så kommer vi kunna styra med den tangentbordet och musen.
Ja, men det är väl som Logitech sån, va? Alltså du installerar Logitechs mjukvara och sen så är det bara, så har du en PC, i det fallet en PC Mac mellan varandra, så bara flyttar du musen mellan varandra.
Ja,
och
precis.
Universal Control då är motsvarande fast mellan två Macar och eller iPad.
Ja.
Men alltså, vadå, in i iPad OS då eller?
Ja, jajamän.
Jag har ju visat ju det här med att du kan liksom få ut använda din iPad som extra skärm för macOS. Och då flyttar man ju musen naturligtvis, för då blir det alltså en extra skärm. Men då är det alltså mellan... Aj, shit vad coolt, jag har inte fattat det alltså. Jag har ju precis iPaden på en ställning liksom som en sekundär skärm.
Då så. Och,
har du inte sett min video, Larsson?
Ja, jag tror jag har missat den.
Det roliga är, jag har ju en, på tal om skärmar, jag har en Thunderbolt 5K-skärm heter det. Men det är ju inte 5K, eller det ena är ju 34 tum widescreen. Så att den ännu mer widescreen är 29-skärm. Så det betyder att den har ju väldigt många pixlar. Alltså mer än en 4K-skärm. Men på höjden så har den inte mer pixlar än en 4K-skärm så att säga. Och den är ju dyr nu. Den kostar ju 12 000. Så tänkte jag, ja, men då tar jag en iPad och sätter bredvid. Det är ju just för att ha en sån lite miniskärm.
Jo, den såg jag först.
Ja, ni bara, den här iPaden, vad kostar de egentligen? Typ 18 papp eller någonting. Det är ju en ganska dyr skärm. Men den är jävla snygg alltså. Men det hade jag det över. Men det ser jag fram emot jättemycket i Universal Control. Jag sa att Marcus hade gjort en video om det.
Mm.
Jag har inte sett den uppenbarligen med tanke på att jag har lite dålig koll.
Men där tänkte jag på en sak. Det kan ju inte göra någon skillnad att man har en extern skärm kopplad till en Mac.
Nej. Nej, det blir ju bara som en extern skärm då. Du kan ju bara flytta ett fönster och lägga den där. Medan då med Universal Control då, till exempel. Om man sitter på en MacBook då. Och så har du en iPad bredvid. Och så flyttar du över då MacBookens muspekare över till iPaden. Så kommer du ju kunna få exakt samma funktioner på iPaden som du skulle haft med ett Magic Keyboard till exempel.
Mm.
Så det blir ju på exakt samma sätt, medan det som Peter nu har satt upp är ju bara en extern skärm.
Mm.
Där han får samma muspekare och allting som på sin dator. Medan då med Universal Control så kommer ju MacBooken få iPadens muspekare och sådär. Så att det är en riktigt häftig funktion.
Mm.
Vi fick ju inte bara det med iOS 15.4, och det här tycker jag ändå är lite så här, det är lite komiskt på ett sätt nu när världen här börjar öppna upp mer och mer i och med corona. Men det vi fick i alla fall då, det är ju nu att vi kommer ha möjligheten att låsa upp våran iPhone ihop med en ansiktsmask utan att vi behöver använda våran Apple Watch som vi har kunnat tidigare. Så att ja,
det är ju lätt att få ett nordiskt perspektiv på detta. Vi som tycker att ansiktsmask, eller man kallar det, tramsigaste som någonsin har uppfunnits. Men i större del av världen, så framförallt i Asien, så förväntas du ha
munskydd. Ja, Ja, precis. Där använder de ju nästan det, alltså hela tiden.
Ja. Men vi kommer nog vara mer att vi ska nog se till att vara hemma när vi är lite småkastiga, tror jag.
Ja. Sen tror jag ju att olika branscher kommer tacka för det här också, som läkare och så vidare. Men jag märkte senast att, och jag har ju inte ens den här betan, utan jag kör ju på vanliga. Och jag brukar ju ha en mask på jobbet eftersom det är mycket betongdamm och sådär. Men det har ju funkat där utan problem. Det är nästan som den har lärt sig de senaste månaderna att det är jag ändå. Även fast det täcker mun och näsa.
Jaha, okej.
Okay. Hur det ser ut. Du har ingen klocka på dig, eller?
Jag sa du någonting. Kan det vara det? Ja, det kan det.
Nej, då vet du.
Jag har ju två Apple Watch. En till jobbet.
Inte bara kan. Ja, du har en på... Du har en på... Nej, jag andas. Vad roligt.
Ja, vad pinsamt. Jag tänkte så här, vad bra det har blivit det senaste. Det funkar varje gång jag har masken.
Ja. Jag vet inte om det hade varit bra om det hade varit så. Om det inte hade använt den funktionen. Ja. Men då har vi lärt oss, och Larsson har lärt sig och Lyssan har lärt sig någonting nytt också.
Eller hur? Nej, men du har ju helt rätt, Peter. Det har faktiskt inte jag tänkt på, att många delar av världen har ju ansiktsmask även fast det inte är corona. Så att det är ju en jättebra funktion att Apple har implementerat det i kommande iOS 15.4.
Det ska ju också sägas att ansikts, liksom skydd, anledningen att man, det här är ju, nu går man in på lite minfält här, men generellt sett anledningen att man var lite tveksam till mask just för corona är ju att det är ett virus, och det är ju riktigt små partiklar som ju, om man bara kollar hur stora viruspartiklar är, heter det ens viruspartiklar? Ja, virus. Då är det liksom, alltså då är det ganska så grovmaskiga, de här maskerna. Alltså om man skulle ta ett mikroskop, det skulle gå igenom rakt fram hur enkelt som helst. Men det är ju faktiskt så att de här viruspartiklarna är så små, så de måste hänga med i någon sån här utandningsluft, eller man hostar och nyser. Och där är ju delvis masker fungerar. Men det är just virus som är jättelitet. Men det finns mycket andra baskelusker som inte är så små. Och där funkar ju munskydd jättebra mot det. Och det är ju också anledningen varför man har det i sjukvården och sådär. Så att för helskotta liksom, låt inte uppenbarligen Face ID hindra er att använda en munskydd, ansiktsmask, när ni är förkylda. För det finns faktiskt förkylning utan corona också. Kanske ni.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Jag har glömt något.
Om vi ska gå vidare lite här så undrar jag vad som har hänt med OnePlus.
Ja, du och resten av jordklotet tror jag. Eller, nu är vi där igen. OnePlus är ju ett mycket intressant företag som bildades av bland annat en svensk som heter Carl Pei och en kines som heter Piet Lau. Och det var ju det här bolaget som skulle utmana normerna, och det gjorde man. Det var inte bara snack, utan det gjorde man faktiskt också. Man släppte en telefon som ju hade liksom den senaste processorn, men utöver det så sparade man in på grejer och ingen induktionsladdning och ingen IP-klassning och inte världens bästa skärm, men ändå helt okej skärm liksom. Och det var ju ett nytt sätt att se på det, för förut så var det lite så här att budgettelefoner skulle vara långsamma och snabba telefoner skulle vara snabba, men de skulle ha allting. Och sen så släppte man då OnePlus One då. Och det var ju en sån här kampanj som var tvungen att bli invitad till, och det blev mycket hype runt det och så vidare. Och sen växte man allt eftersom. Man bibehöll det här mycket. Att senaste processorn, alltid snabb. Men sen så hade man andra kompromisser. Kameran framförallt, allt var extra knas på en plats. Men framförallt har det varit ett väldigt liksom, företag som har väldigt förstått vad som är viktigt. Så det var faktiskt det bolaget, när Teknikveckan drog igång igen, så var det faktiskt det bolaget som bjöd in oss. Det var de första som bjöd in oss på ett event. Bara shit, alltså vad kul. Så, det var... Var inte van vid det, för att när vi kör Teknikveckans föregångare Array.se som kom i malpåse där någonstans 2011-2012 tror jag, då så var det aldrig snack om att liksom så här webbsajter skulle liksom inbjuda på en event eller få liksom pressmeddelande för andra och sånt där. Liksom, det fanns inte, utan då var det papperstidningar som var det shit. Liksom. Och sen när vi drog igång igen då på Teknikveckan 2018 tror jag det måste vara, Marcus, jag och Tor, så var ju OnePlus jättesnabba, bjuder in oss bara, oj, wow, vad häftigt så det kändes. Bra folk, trevliga PR-representanter, hårt jobbande, snygga telefoner, hyfsat, blir snyggare och snyggare. Och sen är plötsligt då så, istället för att lansera en telefon varje halvår så kom det någon Pro-modell, men det var fortfarande så här väldigt bra fokus. Men sen för bara liksom, ja, 20 och 2020, då började man då lansera OnePlus Nord. Som var då någonstans här budgettelefon. För då hade de börjat bli så dyra de här telefonerna. De har liksom varit norr om... Först 9000, sen var upp i 10000. Och sen lite vilken man köpte och så. De hade fått... Någon hade fått IP-klassning och även induktionsladdning. De här Pro-modellerna. Man tyckte de gjorde väldigt, väldigt mycket rätt. Och sen då så brakade det. Och det var ju... OnePlus var ju ett europeiskt märke framför allt. För att moderbolaget Oppo är ju det som... Jag tror det var störst i Kina, eller är störst i Kina. Lite beroende på liksom, dagsformen för Huawei då. Och Xiaomi. Och sen så har man ändå släppt så här, OnePlus 9, 9T var en bra lansering. Och sen har man inte hört så mycket. Och sen är plötsligt en vacker dag så bara lanseras OnePlus 10. Med Oppos operativsystem och bara i Kina. Och alla bara, what the... Liksom, snacka om falling from grace.
Jag håller på att titta på line-upen här. Eller alla telefoner de har släppt. Och det är 2021 där, så ballar du verkligen med...
Ja, jo. För det var ju också det att man släppte då... Alltså, för det var ju det här med marknadsandelar. Det gick då från att vara den här uppstickaren till... Så här, never settle, liksom man släppte en telefon. Sen ska det ju sägas det att vissa år var ju de här OnePlus-telefonerna väldigt lik. Det fanns alltid en Oppo-telefon som var... Mm. Väldigt, väldigt lik. Så det var ju inte det här liksom att det var skräddarsydd till oss och så, utan det var ju, man tog naturligtvis en Oppo-telefon och rebrandade om det, men med ett annat operativsystem. Sen OnePlus var alltid så här att det var ju så rent det här Android. För att när OnePlus började så var det så mycket jävla bloatware inom Android-världen så det fanns inte. Den här fördomen som alla iPhone-användare hade om Android. Det var ju ingen fördom på den tiden. Liksom. Mycket skit, mycket egna idéer. OnePlus var helt... OnePlus, deras Oxygen OS. Det var rent. De förändringar man hade gjort. Det var optimeringar. Alltså allting... Man gjorde så himla, himla mycket rätt. Förutom då möjligtvis då att man faktiskt aldrig lyckats tjäna några pengar. Alltså man var inte ett vinstdrivande bolag antagligen. Och då kom det krav på att man skulle bredda produktportföljen och då släppte man Nord-serien. Varför den heter Nord? Ja, det kanske var någonting med Carl Pei då, härifrån. Jag vet faktiskt inte. Men sen så skulle man då släppa några Nord-telefon och då var det liksom då gick man tillbaka då till att ha en telefon runt 6000 kronor. Och så var det inte absolut fetaste processorn i den heller, men det var liksom helt okej. Okay. Men sen så började man då släppa Nord-telefoner som kostade 2000 spänn och någon kostade mindre än så. Och då var det bara så här, okej, okay, nu är man som vilken mobiltillverkare som helst. Och nu helt plötsligt från att vara den här liksom Oppos europeiska märke. Helt plötsligt så har man lanserat en telefon i Kina som man inte ens har lanserat i Europa. Bara så här från ingenstans. Alltså, oh have the mighty fallen. Så nu är man ju tillbaka till liksom en Android-värld där ja, det är, man får förhålla sig till Samsung liksom. Typ så. Finns. Och Xiaomi. Samsung och Xiaomi. Huawei är nere för räkning med tanke på att jag tror inte de ska ens lansera sina telefoner i Sverige längre då. För de har ju inte Google
Play. Det är tråkigt faktiskt för att Apple behöver ju verkligen någon form av konkurrens och det känns som att det bara blir färre och färre. Eller inte färre och färre men liksom en sån här stor tydlig konkurrent.
Jo men det blir färre och färre.
Ja, jag flikar in lite grann här. Jag tycker att det är väldigt intressant här. Jag testade ju för, är det typ 2 år sedan eller något sånt här, som jag släppte en video på Macradion där jag fick testa en OnePlus 8 Pro tror jag att det var. Och testa hur det var att, ja, det var ju, egentligen var det bara en ren slump att det just var en OnePlus-telefon. Vi var ju sugna på att göra en video och testa en Android-telefon ihop i Apple-världen. Och se hur bra det skulle fungera. Men jag har varit helt såld på den där OnePlus-telefonen. När den skulle skickas tillbaka sen så var jag var väldigt ledsen. För jag gillade den som tusan måste jag säga. Jag är ju lite sådär att jag har alltid haft ett litet öga och tittat lite grann åt Android. För att jag tycker ändå att det är en... Ja, men det är häftiga telefoner de kommer med och just det här med prislappen har ju varit det intressanta att det är så pass billiga telefoner ändå och så kraftfulla telefoner som det ändå är. Jag tycker att det är jättetråkigt att när jag såg att det kom massa recensioner, jag har varit jättechockad när jag såg på YouTube att nu finns det OnePlus 10. Det var ett väldigt bra ämne du hade skrivit in, Peter.
Tack så mycket. Ja, nej, jag blev också shit, vad man nu missat liksom. Men man out of the loop. Så. Men det var ju då man hade lyckats få tag på från Kina. Det är ju två saker med OnePlus och vissa andra Android-telefoner. Det är ju att, för det första är det ju, där fick man ju också smaka på de här först 90 då, som det är 90-hertz-skärmen som det är på den 8 Pro. Och sen 120-hertz-skärmen då på 9. Och går ju snabbt med den uppdateringsfrekvensen. Jämfört då liksom när man sen går tillbaka till iPhonen. Även kommer ju till det andra då att man gnäller ju mindre på iPhonens egenheter när man är van och vet hur en Android-telefon fungerar. För det finns så mycket, det finns ju saker man tycker så här konstigt med hur Apple hanterar vissa saker och så vidare. Men alltså inom Android-världen att köra det. Bara en sån sak som att du fota och alltså att det är ju inte så jävla öppet och fritt som många vill att det ska vara. Bara en sån sak som att du ska fota ta en bild och sen att du får det synkroniserat på alla dina enheter, det existerar ju inte. För det första så går det i de många fall inte att byta default bildhanterare till Google Foto. Som ju är liksom en förutsättning för att det ska börja synkroniseras på alla enheter. Och Google Foto är ju också en webbaserad Så att det är ju inte så att du har det lokalt på din dator så som vi har det. När vi tar ett foto med iPhonen och sen sätts vi datorn och öppnar bilder, så har vi det där. Synkroniserat klart, även lokalt på datorn. Om vi har det inställt att det ska vara så. Eller man kan ju välja om det ska optimeras då. Och det är ju ett annat ord för att det inte ska sparas lokalt hela tiden. Bara en sån sak. Men det finns också mycket andra saker. Som om du liksom ska... Ja, men ibland om du har tagit ett foto, att det inte finns en gemensam... alltså du behöver inte använda den gemensamma bildytan heller. Så att jag plötsligt har tagit ett foto med exempel varit in i Instagram. Ja, du hittar inte det någon annanstans. Du vet om man kopplar in Android-telefonen med USB-kabel till ens dator för att ska ha tag på någon fil eller någonting. Ja, men då är du ju inne liksom i filsystemets helvete från typ 92. Är du tillbaka till DOS eller någonting. Så det finns mycket med det, kan jag säga. Som gör att man någonstans... Ja, men det är bra. Jag tror det är väldigt bra att man tar del av båda världar. Och där var OnePlus en favorit faktiskt. Det var en stark favorit. Och nu har de gått och svikit oss. Mm. Det är allt jag säger om den saken.
Men du tror inte att OnePlus 10 kommer komma till den nordiska marknaden, eller?
Jo, det kommer de göra. Svårt att räkna ut hur de ska göra med... Ska det vara... Vilket OS ska de göra? Alltså det här Color OS som Oppo har. De säljer ju inte telefon i Europa, liksom. Vad jag vet. Så att man har räknat ut det. Jag menar, med nian så introducerar man ju Hasselblads samarbete. Hasselblad är från Göteborg. Ska säga så att Hasselblad numera är ett danskt-svenskt företag som ägs av DJI, alltså drönartillverkaren, som är ett kinesiskt bolag. Så det här samarbetet börjar man ju ganska starkt med. Alltså för första gången så skulle ju också kamerorna bli bra. Och helt plötsligt då så sen... Jag vet inte om Hasselblad är så här fruktansvärt känt i Kina liksom. Så vad strategin är, ingen aning. Men får väl hoppas att Tian kommer hit. Så att det är alltid bra med konkurrens. Xiaomi, så här, Samsung gör ju fina telefoner med bra hårdvara och fruktansvärt Android-system som ser ut som Cartoon Network. Och Xiaomi har ju exakt samma strategi egentligen som OnePlus där. Det vill säga att man har ganska snabba processorer, men sen så sparar man in på annat. Men deras telefoner ser ut som en Volvo 240, liksom en herrgårdsvagn. De är ju ganska intetsägande, inte så jävla roliga. Och sen också att det är omöjligt att följa med alla dem, för de släpper liksom triljoner varianter av alla telefoner. Light, Standard, Pro, Plus, gud vet vad. Och sen så släpper de under sitt andra varumärke Redmi typ samma telefoner. Mycket, mycket förvirrande. Och sen har vi Sonys egna, alltså Sony har ju kommit igen med sina mobiltelefoner. Men de har också lite så här, okej, vi gör alla sensorer i alla, vi, så här, Sony är så här, vi gör alla sensorer i alla mobiltelefoner, i alla kameror. Vi är absolut bäst när det kommer till systemdigital kameror numera, eller hur Severid? Fotar du med Sony? Jag fotar med Sony. Alla fotar med Sony. Och fotar de inte med Sony, då fotar de ännu. Larsson skakar på huvudet. Vad fotar du med?
Har du någon systemdikon? Z6.
Ja, vem tror du gör Nikon-kamerorna? Säkert Sony. Jag bara undrar. Vem tror du? Du får en gissning. Kul att du nämner det. Sen att det är lite som att säga dock att det är typ... Så här, vet att, ja, men det är ju det är ju någon annan som gör Apples M1-processorer. Jo, fast det är ju på Apples specifikation. Och det är naturligtvis så att Sony gör Nikon-kamerorna. Sensorerna har mycket hårdvarande än baserat på specifikationen från Nikon. Men vad jag vill komma till är att... Och ändå är man typ sämst när det kommer till kameror på mobilerna.
Mm. Ja.
Jättekonstigt. Tidigare var det för att man inte så här ville kannibalisera på... Sony Alpha, alltså, så. Men nu är det bara så här, men nu är ni ju bara japaner liksom. Nu har ni för mycket processer, ni har för mycket japansk företagskultur för att ni helt enkelt ska vara så snabbfotade som ni behöver vara i den utvecklingen.
Är det mjukvaran de missar då?
Ja, det är det ju alltid. Mm. Med tanke på att det är exakt samma hårdvara i och med att allting är Sony-sensorer då. Och så finns det lite, alltså, vem som är plastobjektiven och sådär, men jo då, det är mjukvara hela tiden. Och jag menar, har du en hel armé av kineser där som jobbar på kommando, så det är klart, man hinner mycket där. Men å andra sidan Google, det var ju som klassiker. Google har ju en väldigt bra kameramjukvara. Man har ju lyckats prångla ut hur mycket som helst från den hårdvaran på sina pixeltelefoner. Så kunde du då installera den här Google-kameran på OnePlus-telefonen. Och helt plötsligt hade du en skitbra kamera på OnePlus. Så att, det är ju mycket så, mycket algoritmer. Det är Samsung för hela slanten.
Ja, Samsung och iPhone. Men något annat som jag tycker är väldigt märkligt, och det har jag upptäckt här på senare tid när jag fick mig en ny TV här hemma. Jag gick ju och köpte mig en Samsung TV där jag får Tizen OS. Och det är ju första gången som jag under min tid med såna här härliga platt-TVs där jag har använt faktiskt själva OS:et i TV:n. Jag hade ju, ja, som hela svenska folket vet idag, att jag hade Andersson tidigare och körde med min Peter skrattar.
Ja, men det där, alltså jag har inga problem att du kör Andersson. Det är bara det, ja, där, ja, skämtet det har, ju satt, har liksom, ja, ja, dragits 100 gånger för mycket, ja, på
det
bubblan.
Det är Bålsta och Andersson, det kommer jag få leva med. Nej, ja, nej, men det jag vill komma, ja, till, det är ju att jag har ju under hela min livstid kört med Apple TV och är van att appar och sånt uppdateras kontinuerligt. Vi får alla nya funktioner och allt sånt. Men sen jag började använda min Samsung TV och Tizen OS, som jag för övrigt tycker är ett väldigt trevligt OS, så förstår jag inte varför apparna uppdateras så jäkla olika idag. Alltså det är ju liksom år 2022. Till exempel som C-more-appen på Apple TV OS, så har vi alla funktioner som vi har på våran iPhone. Vi kan byta profiler och vi, ja, och allt vad vi kan göra på iPhonen. Men växlar man över då till Tizen OS så kan vi inte byta profiler, till exempel. Och här blir jag jättefundersam. Jag har upptäckt det här på andra appar också. När man går in i Tizen OS och tittar på i själva inställningen när de senast var uppdaterade, så kan ju på vissa appar så kan det ju stå att det var ett år sedan de uppdaterades. Medan då på Apple TV OS så var det typ i förrgår de uppdaterades. Är det någon som har någon aning varför det är så här?
Där är ju intressant, för att inom tv-världen så är det ju fortfarande så att du har mer än två system. Du har ju alltid två. Så. Sega mot Nintendo. Sen så försvann Sega när PlayStation kom in i gamet. Och sen så försvann delvis Nintendo när Xbox mot Sony. Och nu kommer ju Nintendo tillbaka, fast lite i ett annat segment dock. Med sina konsoler. Men handhållet har alltid gått fram. McDonald's, Burger King. Så kom Max i och för sig. Men ingen säger
McDonald's.
Men framförallt så...
McDonald's.
Ja, men det är ingen som äger McDonald's. Nej, men det går inte att äta.
Ja, det här tar vi en annan podd.
Det tar vi en annan podd, precis. Vi får en diskussion i bubblan där. Men sen så framförallt så är det ju Windows, Mac OS, iOS, Android. Men inom tv-världen så har vi ju då Apple TV och vi har Tizen och vi har Android TV och vi har WebOS som LG då har köpt upp. Det här är väldigt intressant, för vem är störst? Jo, det är faktiskt iOS eller Apple, vad heter det? TVOS. Alltså Apple TV är störst på alltså, antal aktiva användare. Sen är det ju naturligtvis så att det finns fler Samsung TVs än det finns Apple TV-enhet och så. Men liksom den här samlade aktiva användarbasen som faktiskt använder appar och så har ju Apple varit störst. I alla fall antal tillgängliga appar då. Och sen har ju Tizen varit tvåa faktiskt. Och Android TV har varit trea och WebOS är fyra då. Och där tror jag att du tog upp ett väldigt bra exempel. C-more är ju de har ju verkligen varit så här, var ska vi lägga våra pengar? Och som du sa, Larsson, efterfrågan. Så att det har ju alltid funnits en Apple TV-app. Och sen så har det då funnits, eller finns, en app till Tizen. Och sen var det inte så länge sedan som det faktiskt släpptes en app för Android TV. Och det har ju funnits Android TV på ett tag på Sony, Philips, Panasonic samt då numera också Google, ska vi säga, Chromecast med Google TV. Men nästan alla tidigare har liksom inte tänkt på det sättet, utan folk har kopplat in sina Chromecasts alternativt att man har castat då från sin Android-telefon och delvis också från, du kan casta till exempel från iPhone. Mm. Alltså C More-appen kan du kasta till Android. Alltså det, på iPhone måste ju Chromecast-funktionaliteten vara appbaserad. Så du kan göra från YouTube-appen, C More, ja, lite sådana saker. Mm. Medan Apple AirPlay är ju inbyggt där i OS. Då, och så, inte tvärtom, för du kan inte AirPlaya från en Android-enhet. Men du kan kasta vad som helst, hur som helst från en Android-enhet. Och då har man helt enkelt varit så att men då har man inte prioriterat C More då för Android TV. Och nu har man ändå gjort det, för nu har det kommit på fler TV som har det. Men man har fortfarande inte släppt det till WebOS, alltså till LGs. Och LG har ju, är ju väldigt populära TV. Och det är LG som gör alla OLED-paneler. Och det är väldigt, 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 väldigt prisvärda enheter där, LGs. Sen samtidigt så, det som gör LGs TV så jävla prisvärda, det är att de har väldigt snabb bandbredd på sina HDMI-ingångar. Och när vill man ha snabb bandbredd på sina HDMI-ingångar? Jo, när man har externa enheter att använda. Så Apple TV funkar ju väldigt, väldigt bra på LG. Apple TV, har du kunnat få Atmos på LG TV och sen vidare till en soundbar. Sen Skåne var danskt i princip. Medan från Samsung har du inte kunnat göra det från 2020. Sen är det där problemet att Tizen är olika versioner. Och det är väl liksom pricket över i där. Att lite beroende på vilken årsmodell på din Samsung TV du har, så har du olika Tizen. Och det är ett helskott att hålla appen uppdaterad för det. Alltså det finns så här buggar i SVT Play appen på massor från Samsung TV som gör att den inte påverkar så här tids, alltså du vet att du ska stänga av TV:n för att den har inte känts att den har varit aktiv på länge. Så jag plötsligt man sitter och kollar på SVT Play, bara så stängs TV:n av mitt i. Så att där är mycket sånt. Det är ett helskotta för utvecklarna att hålla koll på alla de här, medan du på Apple TV har en app. Och that's it. Sen att du inte har användhantering på C More's Tizen, det är ju för att de inte vill lägga de pengarna. Liksom.
Ja, jag tänkte på det också. Liksom, varför är Android TV så olikt det mobila operativsystemet med appar? För man hör ju liksom om att vanliga Android till mobiltelefoner, där kan du ju liksom uppdatera en app fast du har ett operativsystem som är 5 år gammalt, så kan du ha senaste versionen av appen nästan, eller?
Alltså problemet med Android TV är ju, precis som alla andra Android-sammanhang, är ju att Google har inte lyckats med någonting förutom mobiltelefondelen. Och Android TV var ju baserad på, alltså det finns många Android TV som är baserade på Android 8. Och vad är vi uppe i idag? 13 va? Nej, Android 12. 13, jag får googla på det här nu. Du får inte säga att jag kan saker, för det är liksom, just det, måste man. 12 är det, lite out of the loop där. Och det är liksom, och du vet, vad baseras på Android 8 och sen vissa baseras på Android 9 och sådär liksom. Och många av de här gamla Android TV-modellerna som inte är så jättegamla, de har liksom inte sådana här trevliga funktioner som HDR och Atmos och sånt i systemet, för det är helt enkelt så gammalt. Google är fruktansvärt dåliga på att underhålla. Alltså Google är fruktansvärt dåliga på allt som inte är deras kärnverksamhet. De är bra på Android, de är bra på sökmotor, de är bra på annonsering. Men allting annat blir så jävla halvdant, tyvärr. Och kommer inte säga att Google Assistant och Google Home är awesome, för att alltså i svenska, eller vad heter de, så här Google Home Sverige. Ja, men okej, okay, denna veckan, hur sätter jag igång P4 7 här då? För att då har de ändrat någonting igen, så man inte kan få igång radio med sitt vanliga kommando. Så att, nej. Och för, jag menar, hur många gånger har Google försökt liksom slå sig in på paddor, alltså surfplattor, med nya initiativ och så vidare. Det blir skit helt enkelt. Och när det kommer till appar, tv och sådana saker, så det är antal appar till ekosystemet som spelar roll. Ingenting annat.
På tal om surfplattor från Google, söker de folk nu för att starta upp sin gamla surfplatteavdelning?
Jag sa också det, de har ju försökt med, alltså de pendlar ju lite mellan att ibland ska det vara Android, ibland ska det vara Chrome OS och sånt.
Ja.
Jag tror att den största Android-plattetillverkaren är ju Samsung. De jobbar ju hårt på det där, men det blir aldrig bra. Det är Apple dominerar totalt där.
Men du säger det igen, har Google haft surfplattor?
Nexus.
Ja, Pixel.
Nexus. Just det.
Mm. Inte Pixel, utan det som var innan. Och sen har de ju verkligen då försökt med deras Chrome OS. Så de släppte jag fattar inte hur det går till när de tillverkar. Microsoft har också gjort det. Man har släppt liksom hårdvara som du skickar inte ens ut det till recensenterna. Så får de gå och köpa det själva, de amerikanska recensenterna. Så är det bara så helt värdelöst. Alltså för vem utvecklas det här? När ni inte själva ens vågar tro på produkterna. Det är jättekonstigt. Google har ju ingen strategi där. Alltså det är så rörigt. För det är jättekonstigt det här med att man har inköpslistan. Det hade varit jättenaturligt att få in den i Google Keep, som är en sån här samla på sig ställe, alltså för listor. Skitbra, Google Keep. Och det var så på Google Home en gång i tiden. Och sen bara försvann det. Och så blev det liksom som en egen liten webbsida med bara inköpslistan. Ja, då ryktas det var för att det var någon manager på Google Home som inte gillade managern på Google Keep. Och så bara sket man i det. Alltså det är ju jävla oseriöst. Ja. Om det är sant. Jag väljer att tro på det här för att det passar min världsbild.
Ja, det är bra det. Jag är i alla fall otroligt nöjd med min Samsung-tv, som är en 65-tummare. Men 65-tum känns lite klent när jag ser 77.
Eller? Tack, jag har med den. Jag har precis packat upp min OLED 77 från Philips med 4-sidig Ambilight. Ja, nej, men jag har ju gått och väntat på den här tvn i flera år. Alltså jag hade så här filter på prisjakt innan den ens. Alltså det var så här 4-sidig Ambilight, OLED. Och det var inte säkert att det skulle vara 77. Men sen när de 4-sidig OLED Ambilight kom med dessutom snabba HDMI-puttar då. Var ett krav HDMI 2.1. På riktigt då. Inte bara att de... Ja, finns det en gammal podd där vi pratar om det här med HDMI. Alltså HDMI-specifikationer är ju väldigt krångliga. Det betyder inte att de har vissa specifikationer bara för att man kan ha det enligt siffrorna då. Men, och sen plötsligt då så släppte ju Philips då den här tvn förra året. Och så har jag väntat på Black Friday då. Så jag köpte den i november för med 20 000 kronor rabatt. Så den kostade bara 30 någonting runt. Och den kom idag då. Elgiganten har ringt flera gånger, den är för senad. Men den kom idag och jag kan också säga att när man sätter upp den. Om man lyckas, det roliga med instruktionerna på den här jävla tvn är att ja, men då ska du lägga dem på ett bord. Så att du kan sätta på benen. Och du bara säger, men alltså nej. Det finns inget bord som är stort här hemma. Så att det vi gjorde liksom. Och en trött hustru. Som helt, alltså helt. Vi gjorde det på kvällen här nu. För han var tvungen att plocka undan mitt Lego. För, som upptog hela det rummet. Så nu vet jag inte vad jag ska sova i natt. För nu är det i sovrummet. Bortsett från att vi inte har någonstans sova natt så kan jag säga att vi är sammansvetsade för evigt här nu. Men det var inte det jag skulle säga. Det jag skulle säga var att, och jag kommer att prata mer om den här. Men det jag skulle säga var att den här tvn har en fjärrkontroll som har upplysbara knappar. Oj. Hur är, borde inte vara olagligt, hur kommer aldrig kunna ha en fjärrkontroll som inte har upplysbara knappar? Det är ju magiskt.
Ja, jag kände det när jag alltså bara inflika här på fjärrkontroller. På min nya Samsung-tv så var det var just någonting med fjärrkontrollen som jag reagerade direkt på. Det var på baksidan av den så laddas den med solen. Och det var, alltså jag kände bara, alltså fy satiken var rätt.
Men då är det en A-modell då du har va? Q,
ja,
någonting.
Det är Attefors som har lurat på med den. Den ska tydligen vara... Ja, det viktigaste är att den är bättre än hans tv som han köpte. Ja,
ja det är den. Garanterat. Han köpte fel år. Han köpte ett off-tid. Men det är faktiskt enda året som de har den alltså den laddas av lamporna liksom. Men det är faktiskt det enda modellåret de kommer ha den fjärrkontrollen. Vet du hur de laddas nu det kommande modellåret? Här kommer 5G. 5G-skeptikerna blir helt livrade nu. Den laddas alltså av de mikrovågor som är i rummet.
Oj.
Alltså från alltså vet wifi sprider ju en massa energi liksom.
Oh, yeah.
Jag menar allting är ju en effekt, alltså ett radiovågor som går runt och det är ju energi liksom. Så den norpar upp lite av den energin och det är ju helt legendariskt. Det är ju ett smart.
Ja ja, visst. Varför låta det gå till spillo liksom? Mm.
Ja, verkligen. Varför låta det gå in igen i ens kropp och värma upp sig? Man kan värma upp fjärrkontrollen. Ja, det var riktigt kul faktiskt. Men grattis till en bra tv.
Ja, detsamma.
Och grattis till mig själv. Ja, tack så mycket. Det finns faktiskt en video där jag visar Hue Lightstrips vad heter det? Gradient. Alltså det vill säga att du kan visa fler färger samtidigt. Jag tror ni har recenserat dem i Macradion för ett tag sedan, eller? Och de här tv:erna har ju, de har ju Ambilight då, fyrsidor och som sagt, men du kan koppla upp den så du kan koppla upp på den på, alltså Philips-tv:erna kan du koppla på Hue-systemet så att hela vardagsrummet lyser upp med alla Hue-lampor. Det är jättetaffligt, alltså det är inget nice. Alltså det blir bra på video, men det är ingenting man använder i praktiken. Möjligtvis om man kollar på Melodifestivalen. Men det har satt en lightstrips under bänken då så att det blir lite förlängd Ambilight. Nu står tv på bänken så att den nedåt så ser man ju egentligen ingenting nu, men den ska upp på väggen. Jag var ganska så säker på att den här tvn inte skulle kunna använda gradient-funktionen för att den vet liksom inte om det. Tror jag inte. Och mycket riktigt så var det så också. Så att när tvn är kopplad till gradient lightstripsen, då blir gradient lightstripsen inte gradient utan den visar M-färg då, precis som de gamla lightstripsen. Men så att det kommer en video på det här. Det finns en video på det här nu när ni lyssnar på detta. Jag kan säga, jag ska spela in det sista här nu efter vi har spelat in det här. Så det blir en lång kväll för mig. Men så att om jag ser lite trött ut i den videon så är det därför.
Du skyller på oss alltså.
Nej, inte så. Jag skyller på ni, alla lyssnare som bara trånar efter vår härliga podd. Men full tumme upp för upplysta knappar på fjärrkontrollen. Slipper man råka trycka på rakuten. Mitt i natten.
Om vi ska avsluta den här podden lite snyggt med lite kultur så måste jag nästan bara få börja med att nämna Disney Plus. Alltså hur har de tänkt egentligen när de har släppt den här senaste serien? Pamela Anderson och Tommy Lee.
Aha, Disney.
Nej, det låter inte Disney. Och det är, alltså jag har sett de tre första avsnitten och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det var betydligt mer naket än vad jag trodde att det skulle vara när det var Disney Plus som släppte den. Jag vet egentligen inte vilken tjänst som jag skulle tyckt att det här var alltså, okej är väl att överdriva, men ja, jag tycker att det var lite väl konstigt. I alla fall av Disney Plus att ta in den här serien. Jag vet inte om ni har tittat på den än.
Nej, men det känns ju mer som något nordiskt. Det känns ju som en svensk film nästan. Någon slags Von Trier har gärna med nakna kön.
Den nordiska, svenska synden, ja. Ja, du tänker så. Nej, men det har ju med att göra att man har ju Disney Plus har ju filmer och tv-serier från ganska brett utbud av innehållsleverantörer nu. Och jag vet inte vem är det, men en av dem är ju väldigt vuxet. Det finns ju väldigt bra vuxet innehåll så att säga. Eller vuxet innehåll låter ju alltid som att det är porr nu för tiden. Men innehåll som inte är för andra än vuxna. Till exempel serien Världarnas krig då. Som är en skit, alltså det är baserat på filmen som är baserat. Eller är baserat på boken fast på ett helt annat sätt då. Det finns fast en zombieapokalypser och hela faderuttan där. Så att Disney Plus är ju... Jag vet inte, man pratade om att man skulle dela upp Disney Plus skulle ha det barnvänliga, sen skulle Hulu ha då det. Men i Europa i alla fall så har ju Disney allt liksom. Så Disney har ju, Plus har ju ingenting med, med barn att göra. Det har mycket med barn att göra, men det är ju som alla andra som man är orolig för att barnen ska lära sig vad de hittade på båten där. Så ska man nog sätta på barnfiltret.
Ja, absolut. Det ska man.
Har du inget bra att rekommendera?
Jo, alltså jag är ju en sån där som jag har väldigt svårt för typ det här overkliga som många av mina vänner och kollegor pratar. Det är Boba Fett och det är Mandalorian och allt vad det är som våran kära...
Säg att det är bra, Larsson.
Ja.
Säg att det är bra.
Även jag har svårt för de här och fastna. Jag är lite mer utav den här. Men jag vill ha verkligt och sådär. Och då satt jag faktiskt här i, det var förra helgen på söndagen. Satt jag och kikade lite grann på Netflix. Och så såg jag en skådespelare som jag gillar väldigt mycket. Och det är Kevin James. Som är en, gör ju oftast komikerroller och sådär. Han hade släppt, de har släppt en ny film som heter Home Team som handlar om att han är en rugbytränare för ett stort amerikanskt lag där han då blir avstängd av olika anledningar. Ska inte säga för mycket. Och så slutar det med i alla fall att han har en väldigt dålig relation med sin son som även spelar rugby då. Eller amerikansk fotboll ska man kanske säga. Det är ju två helt olika sporter. Amerikansk fotboll är ju såklart. Där då han tar upp kontakten med sin son och börjar hjälpa till och träna det laget. Och det blir en, ja, men det är en härlig familjefilm helt enkelt. Som, ja, jag gillar mera sådana typer av filmer måste jag nog säga. Visst, det här var väl inte en barnslig film ska jag inte vilja säga för en vuxen att sitta och titta på själv. Men jag gillar såna familjefilmer.
Vilken streamingtjänst är den på?
Den finns på Netflix.
Netta. Mm. Har du sett Mighty Ducks, de gamla klassikerna?
Ja, jag älskar dem.
Ja, det är så fina.
Jag är ju en gammal, hockeyspelare i grund och botten. Så att jag har sett dem där många gånger. Och jag skulle faktiskt kunna tänka mig att se dem igen. För att men det är den typen av film. Det är, alltså jag går igång lite på sånt. När det är så här, det är bara lyckligt och kärlek liksom.
På tal om Mighty Ducks där, ni råkar inte se han, den här målvakten tror jag han var i de gamla filmerna.
Ja, jag vet vad du menar.
Men han är väl någon ganska känd kung?
Nej, han är lite,
alltså, är inte den
han är lite lägre ner i samhälls... Han har gått på metamfetamin här nu i 10 år och precis slutat.
Okej. Okay.
Då var han inte, jag tror det var, nej då tänkte jag nog på någon helt annan då. Men ja, det var ju tråkigt.
Jag såg bara en bild i Aftonbladet i måndags tror jag det var någonting. Att han äntligen har lyckats lägga in sig på AA nu. Jag vet inte vad han läggs in på. Och han såg absolut inte ut som sitt 12-åriga, ja, okay. 1992 eller när filmen kom. Jag ville bara flika in där.
Ja just det, då vet jag vem det var där. Det var inte den jag tänkte på. Det var, kom ju en sen i en annan spelare i trean som blev någon sån här stor komiker tror jag. Ja, det är alltid tragiskt. Barnskådespelare är ju oftast inte sunt för barn. Nej.
Ja, har ni andra sett något? Har ni sett något trevligt i veckan?
Alltså jag älskar, eller så här, jag gillar ju när saker inte är för komplicerat. Jag gillar ju så här Hawaii 5-0 som är så här alltid de goda vinnar. Jag gillar att kolla lite Navy Seals som är han gamla vampyren ifrån Buffy the Vampire Slayer vad nu han heter. Och är allmänt awesome liksom. Brukar gå bra där. Men och sen gillar jag SWAT, alltså tv-serien. Det är också så här. Det blir alltid väldigt bra. Till och med när det blir dåligt så blir det väldigt, väldigt bra liksom. Och konflikterna reds ut i ett avsnitt, 40 minuters avsnitt, och så behöver man inte tänka så mycket. Så att ni ska förstå min smak. Och jag tillhör ju de som till exempel gillade Eternals från Disney Plus till exempel. Och den senaste Marvel-filmen, den är ju många som ogillar väldigt skarpt. Jag gillar den. Med det sagt så vill jag ge en tumme upp för CSI Vegas, som ju är då en efterföljare av CSI Las Vegas. Vissa skådespelarna från CSI Las Vegas är med. Den knyter an väldigt mycket till, alltså, vad som har hänt historiskt sett. Och jag gillar CSI väldigt mycket. Däremot har jag kommit på att jag nog inte har liksom sett, jag har liksom inte följt någon av de tre. CSI Las Vegas, Miami och New York. Alltså jag har inte sett liksom start, slut. Så jag håller på att titta på det också. Men jag upptäckte då CSI Vegas på Viaplay. Var lite skeptisk först. Vilka skådespelare det var och så vidare. Alltså de nya. Men den har blivit riktigt, riktigt bra. Och det var meningen var att det bara skulle vara en one shot. Alltså man spelar in det här. För att ja, det var väl enkelt och bra och billigt. Men nu har man beställt en säsong 2. Så att om ni gillade CSI så kommer ni efter några avsnitt gilla CSI Vegas.
Det var länge sedan man såg dem.
Jag har alltid gillat dem. Jag är likadan som dig Peter. Just de här CSI och SWAT och sådana där. Jag gillar när det är verkligt. Alltså på något sätt. Det är inte alltid som de här serierna heller är verklighetsbaserade och verklighetstrogna. Men när det liksom är riktiga människor och man kan liksom se de här problemen eller vad det nu än handlar om de här avsnitten. Så att jag håller fullständigt med dig.
Det var jättelänge sedan man såg den där serien. Det var ju alltid det som rullade på femman förr. Om man inte hade något att göra 21.00 en
Ja, 21-0, ja. Ja. Så här, eller vänner typ.
Men ja, det är konstigt att man inte har gett en chans nu på senare år. Kanske man borde.
Det kom ju någon sån här CSI Cyber som var helt värdelöst. Det blir ju... De ska ju inte... Alltså, de här får inte ge sig in i någonting som är lätt att kontrollera. Alltså, det är för många människor som kan kontrollera det. Liksom. De, alltså, är fakta... Eller, alltså, någonstans... hur realistiskt det är, då blir det knasigt.
Mm. Larsson då, har du sett något spännande?
Ja, jag har ju faktiskt mest spelat Nintendo Switch den här veckan. Jag har råkat fastna i det efter alla år som har funnits på marknaden.
Det är också kultur. Var det sen förra diskussionen förra veckan?
Missade jag den också? Det gjorde jag.
Ja, det gjorde du, men jag tog för givet att du hade lyssnat.
Ja, jag hann inte lyssna sista kvarten idag. Jag tänkte jag skulle bli klar med det, men jag hann tyvärr inte det.
Då kan jag få inflika här. Du skrev här i helgen, tror jag det var, om en ny film på HBO. Som du skrev att början av den var helt magisk.
Inte magisk, men verkligen fångande i alla fall. Men sen såg vi inte klart filmen. Så, men det var en stark början bara. Väldigt stark början. Okay.
Ja, för jag tittade på trailern på den och kände likadant bara av trailern att jag måste se den här.
Ja, alltså det handlar om en skolskjutning och då får man följa en tjej i, jag vet inte vad hon kan vara, 16-årsåldern. Som gömmer sig inne i badrummet och överlever den här skolskjutningen där jag tror det är kanske 20 elever som går livet om miste. Eller vad säger jag, miste om livet. Mm. Och så får man ju följa alltså, vad som händer efter det här och livet liksom efter en skolskjutning snarare än liksom händelsen. Så första 5-10 minuterna där, då sitter man i chock när man ser den filmen. Mm, men ja. Ja, den blir väldigt långsam sen. Så vi lyckas faktiskt aldrig se klart den. Men,
och vad heter den?
The Fallout.
På HBO Max, ja. Alltså.
Men jag slänger in att jag rekommenderar Nintendo Switch istället.
Jag vill fortsätta där, bara rätta, eller jag ska inte rätta mig själv, jag ska bekräfta mig själv att målvakten då i
Mighty Ducks
3, karaktären Russ Taylor spelas av Keenan Thompson, som är numera en ordinarie medlem av Saturday Night Live sedan 2003. Han är ju festlig, så att
Sen så såg jag första avsnittet av All of Us Are Dead.
Vilka jävla festliga ämnen du tittar på.
Ja, verkligen. Nej, men det är den nya zombieserien från Korea som går på Netflix. Och ja,
skolan då.
Precis. Det är väl en skola där också som man får följa det händet. Tragiska saker.
Är det liksom samma händelse som är med i Train to Busan?
Jag tror inte, för den skämtar i första avsnittet om det.
Ja, för jag hörde bara att man pratade om Train to... Alltså jag tänkte att det var liksom samma apokalyps där. Men ja.
Ja, jag vet inte, för... Ja, som sagt, jag har bara sett första avsnittet så jag vet inte så pass. Men det är några elever som skämtar där om att det är precis som Train of Busan.
Ja. Mm, okej. Okay, ja. Jag gillar inte zombies, jag tycker de är otäcka.
Det är de faktiskt.
Och med otäcka zombies så tycker jag nog att vi ska runda av den här kvällen. Det har varit en längre sittning än vad jag hade tänkt mig.
Ja.
Blir så med många intressanta ämnen.
Absolut. Och här blir jag lite fundersam, Peter, hur vi ska avsluta avsnitterna.
Ja, men vårt enda uppdrag här är ju att se till så att Dennis Klarin får pengar så att han klipper avsnittet. Så att bli Patreon allihopa. Gå oavkortat till ljudtekniker Dennis Klarin, och när ni ändå är Patreon så får ni reklamfritt bubblan.teknikveckan.se. Ni får en badge som visar, man kan välja lite vad det ska stå där, och man får även 25% rabatt på lifestylestore.se, och
just det,
man garanterar helt enkelt att den här podden fortskrider, så att bli gärna Patreon. Sen så kan man också ge lite shoutout till Macradions YouTube-kanal, Teknikveckans YouTube-kanal, Peter S's YouTube-kanal, det är min. Det är lite coolt att vi liksom någonstans har de tre största teknik-YouTube-kanalerna på svenska YouTube.
så här oberoende. Så det finns, visst, Elgiganten har lite större. Men det är lite häftigt. Så det är bra jobbat, Pågar. Ni två är ju dessutom magiker när det kommer till att få ut innehåll. För att få tala om Larssons green screen.
Ja, det är det enda jag tar åt mig äran om.
Det är så jävla bra den här. Vad är det? Det är då film där du liksom går upp på scenen och så försöker göra det hör och sen bara dra åt helvete. Och det var så igenkänningsfaktor.
Jag tror du tänker på AirPower-kopian där, va?
Just det här kan aldrig gå.
Den är också.
Den är så bra. Så kolla in dessa kanaler. Och med det, så som Tor brukar säga, nu är inte här, så får vi säga det i kör här kanske då. Så tack för visat
intresse.
Nej, ja, det är bra, alltså.
Jag kom på sista ordet.
Hej då, vi hörs.
Ha det bra.
Hej.
Hej då.
Hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.